är det så att det alltså vittnesförhör säger till apparaturen som tar upp det här med John Henry Holmberg, född 1949. Han var nämndeman vid Stockholms tingsrätts förhandling 1988, och det är förhör åberopat av kärandena, och något av kärnombuden inleder. Varsågoda.
Tack. Jag vill börja och säga till dig att vi kanske inte riktigt till 100% delar tingsrättens bedömning i den här edsfrågan. Så att vi kommer att respektera den ed och den sekretess du är ålagd, och försöka då att inte ställa frågor som bryter mot den. Sedan är det ju så att du har ju inte upprättat något sakkunnigutlåtande, utan du är ju åberopad som vittne.
Ja.
Och då ska ju du höra som vad du har iakttagit. Så vi ska försöka hålla oss till de ramarna så mycket det går. Så det är bara att du säger ifrån då om det är någonting du tycker klampar in på det området. För vi vill inte vara de som... Jag tror nämligen inte att det här någonsin är prövat. Och vi vill inte vara först ut att bryta detta.
Okej, det kan ju bli spännande.
Ja. Kan du berätta hur länge du har varit nämndeman?
Jag blev nämndeman 1983, så vitt jag kommer ihåg. Och den här rättegången som det nu handlar om var den sista jag deltog i, eftersom jag det laget hade flyttat till Skåne från Stockholm. Att i 5-6 år.
Okej. Kan du berätta lite hur du upplevde stämningen i den här rättegången? Och vad det var för stämning i rättssalen, och om det var mycket folk? Och...
Det var mycket folk. Det var konstant fullsatt. Det var också rätt mycket folk utanför många dagar. För det kom flitigt demonstrationer utanför tingsrätten. Så att det var mycket påtagligt att det här var en medialt oerhört upphåsad rättegång.
Vad var det för demonstrationer?
I huvudsak så var det demonstrationer mot de tilltalade.
Var det övervägande emot dem, eller var det några motdemonstrationer för dem?
Jag minns i varje fall inga demonstrationer för dem, utan det handlade om att man ville få dem fällda.
Kommer du ihåg något speciellt plakat eller någon banderoll?
Nej, ofta så smög nämndemännen in sidoingångar och sånt där i tingsrätten så långt möjligt, eller man hukade och gick förbi så fort man kunde. Jag tror inte att jag speciellt läste plakaten.
Hur lång tid höll ni på sen innan ni fattade ett beslut?
Rättegången, så vitt jag minns, slutade den 27 eller 28 juni. Och domen offentliggjordes den 8 juli. Där är det 10 dagar emellan.
Var inte det väldigt snabbt?
Det var snabbt. Och dessutom så ingår ju i den här perioden en veckohelg. Så vet jag kommer ihåg så sammanträdde vi under vardagarna. 28 juni var en tisdag, så att det bara har varit onsdag, torsdag, fredag i den veckan och början på följande veckan. Det är alltså gissningsvis en 6 dagar skulle jag tro. Mm-hmm.
Vad berodde det på?
Det berodde naturligtvis mycket på datum. Rätt många... Det här var ju en stor rättegång, och alltså 6 nämndemän. Flera av dem hade stundande industrisemester. Vi höll fortfarande på med det i Sverige på den tiden. Och betalda semesterresor, och det meddelades att en sammanträdet inte fick brytas förrän en enhällig dom hade fastställts.
Jaha, blev inte det stressigt då?
Jo, det var stressigt och det var väl nervöst för många och rätt, ja, som du säger, upprivet och stressat.
Okej. Kan du, om det är möjligt utan att gå in i sak i just det här ärendet, berätta om de juristutbildade förklarade för nämndemännen vad den här senare omdiskuterade skrivningen i domskälen skulle få för konsekvenser eller vad den innebar? Det här om likstyckningen pratar jag om då förstås.
Jag har tyvärr inget minne av någon sån förklaring. Så här tassar vi ju då väldigt mycket på det här som du talade om med vad man får och inte får säga.
Ja, men då lämnar vi det.
Ja.
Du sa att du hade varit nämndeman i några år i alla fall. Har du någonsin varit med om någon liknande skrivning i någon dom?
Nej, och jag var en rätt flitig nämndeman, kan jag väl möjligen tillägga. Jag har inget minne av att jag någonsin tackade nej till ett mål. Så att jag har satt på, om du inkluderar små saker som trafikförseelse, kanske ett par hundra.
Jag är nog faktiskt nöjd då, för det blir komplicerat annars.
Jaha. Ja. Då ska vi höra, vi ska säga då att staten är här som motpart, och här finns förre chefsmannen Ingvar Gunnarsson som företrädare för staten, och då går min fråga till honom om det finns några frågor från er sida.
Ja, jag har några stycken. Jag kan väl fråga, du gick kanske igenom den kursen för nämndemän som var organiserad på Stockholms tingsrätt?
Jag gick, ja, någonting åt det hållet förekom i varje fall i början av verksamheten. Ja.
Och där fick man förklarat vad som gällde för att vara nämndeman och även domaredens innebörd naturligtvis.
Ja.
När de här nämndemännen i den första tingsrättsrättegången som då innebar att ni fick ta över det hela, när den avslutades, så blev ju nämndemännen där tillfrågade av journalister, och de kom ut i pressen deras uppfattningar, vad de hade röstat och lite annat. Hur reagerade du inför detta?
Det framstod väl i varje fall som oerhört dumt av dem, om de nu ville verkligen medverka till en dom. Att den rättegången skulle ogiltigförklaras var ju ganska givet i och med intervjuerna. Att varför de gjorde på det sättet förstod jag inte då egentligen. Och gör väl fortfarande inte.
Så vill jag förstå, så har du skrivit brev till Ted Herm. Stämmer det?
Ja, det stämmer.
Och vad skrev du då?
Jag var vid den här tidpunkten anställd som bokförläggare vid Bra Böcker i Höganäs. Och jag föreslog att han skulle fundera på att eventuellt efter rättegången möjligen skriva något memoarartat om det han varit med om.
Du har inga fler frågor.
Nej, ni har inte heller det. Ingen i rätten. Nej. Då är förhöret avslut.